Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Hej kära poddlyssnare. Den här säsongen inleds lite annorlunda än hur andra säsonger har sett ut. Ni är nämligen så många som har önskat svenska fall och därför kände jag nu att jag ska gå efter er vilja. Så den här säsongen inleds med 4 svenska fall som ni har önskat av mig. Och innan vi drar igång med den här säsongen så vill jag bara tacka för alla tips som ni skickar in, för allt stöd och för att ni lyssnar på podden. Nu kör vi igång den här säsongen. Det är sommar. Fåglar sjunger glatt och solen har precis börjat gå ner. När klockan slår 18.22 skickar 17-åringen Lisa ett sms till sin pappa. Hon skriver att hon ska röra sig hemåt. Lisas pappa väntar på att hon ska komma körandes in på uppfarten på sin moped. Men tiden går och Lisa kommer aldrig. Det här ska bli början på ett av Sveriges mest uppmärksammade fall. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det var söndag, den 7 juni 2015. Klockan närmade sig 18.00 och den 17-åriga Lisa Holm hade precis avslutat sitt arbete på klostercaféet i Blomberg på Kinnekulle. Tillsammans med sina 2 kollegor hade hon ansvaret för att städa undan och stänga kaféet för kvällen. Lisa, som sommarjobbade på kaféet, hade tidigare alltid fått skjuts till och från arbetsplatsen av sin mamma. Men denna söndag hade hon för första gången tagit sig till kaféet på egen hand, på sin moped. Klockan 18.00 stängde kaféet och Lisa och hennes 2 arbetskamrater var klara att åka från platsen 20 minuter senare. De lämnade arbetsplatsen samtidigt och när de skildes åt gick kollegorna söderut mot parkeringsplatsen söder om kafébyggnaden och lämnade platsen tillsammans i en bil. Lisa gick åt norr mot sin moped som stod parkerad vid sidan av kaféet. Klockan 18.22 skickade Lisa ett sms till sin pappa och meddelade att hon skulle börja åka hemåt. Strax därefter, klockan 18.26, fick Lisas pappa ett samtal från henne. Han uppfattade samtalet som om telefonen oavsiktligt hade aktiverats och ringde upp honom. En klassisk fickringning. I bakgrunden hörde han svaga röster. Tiden fortsatte att gå utan att Lisa dök upp hemma. Och vid 20-tiden började hennes föräldrar bli allt mer oroliga. De kunde inte nå Lisa per telefon. Lisas pappa tog bilen till Blomberg, längs den väg som han hade förväntat sig att Lisa skulle ta. Men ingen Lisa mötte honom. När han nådde kaféet fann han Lisas moped utanför kaféets nordöstra del med nyckeln kvar i tändningslåset. Mopeden innehöll några av Lisas personliga tillhörigheter, bland annat hennes sminkväska. Pappan försökte starta mopeden, som inte startade på första försöket, men på det andra. I samband med detta flyttade han mopeden närmare kaféet, vilket utlöste larmet i byggnaden. Kaféets ägare, Lena Svedung, anlände till platsen och tillsammans sökte de igenom kaféet och dess omgivningar utan att hitta Lisa. Efter en stunds letande i området anmäldes Lisa som försvunnen. Klockan var då 21.47.
Det är fortfarande oklart vad som hänt den 17-åriga flickan som varit försvunnen sedan 18-tiden i söndags. Sent på måndagskvällen när polisen lämnade gården fanns fortfarande inga spår eller svar på vad som hänt flickan efter att hon skickat sms:et till sin pappa. Polisen ser allvarligt på försvinnandet och har rubricerat det som olaga frihetsberövande.
Lisa beskrivs som 165 cm lång, med en smal kroppsbyggnad och långt blont hår. Vid tidpunkten för försvinnandet bar hon en rosa vit jacka från Henry Lloyd. Under jackan hade hon en blåvit kofta från Odd Molly. Lisa hade även på sig svarta Adidas byxor med vita ränder och svarta Nike sneakers. Polisen agerade snabbt och sände en hundpatrull till platsen för Lisas försvinnande för att påbörja sökandet i det närliggande området. Hundpatrullen granskade fastigheterna mitt emot kaféet, inklusive en stor lada som skulle komma att bli mycket intressant i framtida sökningar. Men den här kvällen och natten fann man inga spår efter Lisa. Dörrknackning och eftersökning fortsatte intensivt. På måndagsmorgonen gjordes ett genombrott när en handske hittades i ladan mitt emot kaféet. Ladan, som tidigare användes för mjölkproduktion, genomgår vid tidpunkten en ombyggnad för att anpassa sig till nya ändamål, inklusive torkning och förvaring av spannmål. Inne i ladan, i nära anslutning till den stora öppna porten, finns en brunn. Den södra änden av ladan rymmer en gul tegelbyggnad som innehåller personalutrymmen, ett före detta mjölkrum, slaktutrymmen samt ett maskinrum. Det finns olika dörrar som leder mot söder och väster. En kriminalteknisk undersökning av ladan inleddes omedelbart, och det visade sig snart att handsken som man hittat tillhörde Lisa Holm. Men inte bara det. Ladan söktes av med hundar som markerade på en hög med färsk avföring med papper ovanpå. Att hitta avföring i närheten av vad som eventuellt kan vara en brottsplats kan väcka misstankar och intresse av flera anledningar. Närvaron av avföring kan tyda på hög stressnivå och nervositet hos en eventuell gärningsperson. Adrenalinhöjningar, som är vanliga i stressiga situationer, kan påverka kroppens funktioner, inklusive tarmarna. Gärningspersonen kanske inte hade förväntat sig att hamna i en sådan situation och reagerade fysiologiskt genom att behöva uträtta sina behov där och då. Detta är en biologisk reaktion på kroppens kamp eller flyktrespons. I ladan skulle det senare uppdagas ytterligare bevis som skulle kasta ljus över vad som faktiskt hänt den där söndagen när Lisa försvann. Vi ska återkomma till det senare.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Jag här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Under tisdagen, den 9 juni, upptäcktes flera föremål längs en grusväg, inklusive mobiltelefonfodral, kvitto, biljett, krossad display och displayskydd. Samtliga föremål härstammade från Lisa. Med föräldrarnas tillstånd går polisen ut med namn och bild på Lisa för att få allmänhetens hjälp. Medias rapportering av Lisas försvinnande var intensiv och omskriven, vilket ledde till ökad uppmärksamhet kring fallet. Denna intensiva mediebevakning har dock inte undgått kritik för att ibland överträda gränser för integritet och för att spekulera för mycket kring möjliga händelseförlopp. Under onsdagen, den 10 juni, utökade sökområdet längre söder och österut från kaféet. Och Missing People involverades för att stödja sökinsatserna. På onsdagskvällen hittades ett örhänge i ladan mitt emot kaféet, vilket också kunde kopplas till Lisa. Längs den lilla grusväg där tidigare fynd gjorts hittades även ett mopedkörkort och nycklar som tillhörde Lisa. En gärningsmannaprofil utarbetades och indikerade att Lisa förts bort av någon med lokal kännedom om området. Misstankarna riktades även mot ladan som en möjlig brottsplats. Under fredagen, den 12 juni 2015, bedriver några frivilliga från Missing People en sökinsats vid Martorps gård, belägen några kilometer från kaféet där Lisa senast setts. Under sökningen väcker två personer deras misstankar, vilket leder dem till att kontakta polisen. Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården. Efter att polisen intensifierat sökandet på Martorps gård gör de den hemska upptäckten. Lisa Holms kropp hittas intryckt i ett 24 cm brett klädskåp i en liten arbetsbod. Efter en noggrann undersökning av kroppen konstateras det att det med största sannolikhet är att Lisa avled samma dag som hon försvann. Ja, det är alltså bekräftat att Lisa förlorat livet. Och polisen strävar naturligtvis efter att identifiera och gripa en eventuell gärningsperson. Under sökinsatserna och förhören med flera personer samt mottagandet av hundratals tips från allmänheten väckte särskilt Missing Peoples information om misstänkta personer polisens mest intensiva intresse. Ja, för som jag tidigare har nämnt, i samband med Missing Peoples sökinsats då de upptäckte Lisa Holms jacka och mopedhjälm så noterade de två individer som agerade på ett sätt som orsakade oro och misstanke. Dessa två personer anlände med en bil till gården och den ena talade om för Missing People att området redan var genomsökt av militären. Han ska också ha sagt att det var slöseri med tid att leta i området. Männens beteende och uttalande fick Missing People att misstänka deras möjliga inblandning. En av de misstänkta individerna var Nerius Belivitius. En 35-årig litauisk hantverkare som tillsammans med sin bror arbetade både i ladan mitt emot kaféet och på gården i Martorp. Och den 12 juni hämtades 35-åriga Nerius, hans hustru och hans bror för förhör och anhölls senare under natten. Samtliga begärdes häktade den 16 juni 2015. Nerius och hans bror häktades båda med sannolika skäl misstänkta för mordet på Lisa, medan hustrun häktades som skäligen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.
Den person som hittades död i sökområdet kring Kinnekulle igår kväll har identifierats, och enligt polisen är det 17-åriga Lisa Holm. Tre personer sitter nu anhållna, två misstänks för mord och en för skyddande av brottsling.
Under senare förhör framkom det att Nerius bett sin bror om ett falskt alibi. I förhör berättar brodern att Nerius åkt hemifrån söndagen den 7 juni, någon gång runt klockan 16.00. Han hade nämnt att han skulle laga ett fönster. Ungefär en halvtimme senare ska han ha kommit hem och slängt in sina kläder i tvättmaskinen. Några minuter senare lämnade han hemmet igen. Under kvällen tvättade sen flera av hans kläder. Dagen efter hade de alla tre varit hemma tillsammans. Den här dagen har det uppdagats att Lisa försvunnit. Det är fullt pådrag i området, så ingen kan ha missat att det är något som har hänt. Nerius ska den här dagen sagt åt sin fru och bror att inte berätta för någon att han tvättat sina kläder dagen innan. Han säger också åt dem att de inte får berätta för polisen att han varit borta på kvällen. De ska säga att han var hemma söndag klockan 18.00. I förhör beskriver brodern Nerius som förändrad efter Lisas försvinnande. Citat från förhöret: "När Lisa Holm hade försvunnit var Nerius annorlunda. Nerius kunde inte sova. Nerius brukade sitta ute och fundera." Lite senare i förhöret frågar polisen om brodern tror att det är Nerius som tagit livet av Lisa. Brodern säger då: "Om det är Nerius så är han inte min bror längre. Om det är Nerius så borde han inte förneka." Senare avskrivs misstankarna gentemot brodern och frun. Dock ökade misstankarna kring Nerius inblandning i mordet på Lisa. I förhör med ett vittne framkommer det också att dagen innan Lisa försvann och antagligen mördades hade Nerius stannat en 30-årig kvinna som joggade. Han bad henne att peka ut en plats på kartan. Men kvinnan hade snart blivit misstänksam och sprungit iväg.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Nerius nekar till att han har något med Lisas död och försvinnande att göra. Men bevisen mot honom växer för var dag som går. Den 26 juni avslutades den tekniska utredningen i ladan. Och vid det här laget var bevisen många mot Nerius. I ladan hittades, som tidigare nämnt, Lisas handske. I en spiklåda intill en grävmaskin låg en rulle silvertejp på vilken Lisas DNA säkrades. Inte långt från den stora porten till ladan hittades ett örhänge, och en bit från detta låsdelen till ett örhänge. Ytterligare 4 meter in i ladan återfanns ännu ett örhänge. Det finns flera saker i ladan som indikerar att Lisa här bragts om livet. Tingsrätten bedömer det som att Lisa övermannades i ladan och i samband med detta tappade sina örhängen. Det finns flera tekniska bevis som indikerar att Lisa bragts om livet i ladan. Utifrån den tekniska utredningen och övriga bevis konstaterar man att Lisa med största sannolikhet fått en snara runt halsen och sedan hängts upp i ett rör inne i ladan. När röret senare undersöktes av polisen var det extremt dammigt, utom på den platsen där repet varit fäst. Efter mordet hade Nerius fraktat kroppen till gården och tryckt in Lisas kropp i ett litet klädskåp. Kroppen hittades den 12 juni och då är snaran som man tror att Lisa hängdes upp med kvar runt hennes hals. Hon har kläder på sig och innanför kläderna säkras Nerius blod. Den färska avföringen som man hittat tidigare i ladan genomgick en DNA-analys som senare matchade med Nerius DNA. Inne i ladan har man också funnit 9 besudlingar som indikerade att det var sperma. Man kunde senare konstatera att några av besudlingarna tillhörde Nerius. Och som ni kanske minns får Elisas pappa ett samtal från hennes telefon klockan 18.26. Cirka 1,5 timme efter det här kan man se Nerius som tillsammans med sin fru går in i en affär för att handla. Han köper 2 flaskor läsk, 6 minipizzor, 1 mjölk och 5 paket cigaretter. Frun har i förhör berättat att när de kom hem satte han sig vid sin dator medan hon värmde upp pizzorna. Därefter åt de tillsammans. Tingsrätten finner mot bakgrund av den tekniska bevisningen som presenterats att det inte råder någon som helst tvekan om att Lisa dödats och varit upphängd i förrummet i slaktavdelningen i ladan. Någon annan brottsplats kan helt uteslutas. Åklagaren Lars-Göran Wennerholm säger i sin slutplädering, citat: "Det är oerhört rått och brutalt. Jag vill mena att avsikten hela tiden varit att döda sitt offer. Det tyder också på att dödandet är en del i den sexuella tillfredsställelsen. Det är ingen våldtäkt som går över styr och det råkat bli så här. Det finns inget som tyder på att det har varit någon penetration eller annat sexuellt övergrepp. Avsikten har varit att föra bort henne, hänga upp henne och tejpa henne och av detta få sexuell njutning." Ja, motivet tros alltså ha varit för att få sexuell njutning. I Nerius dator har utredare hittat flera bilder som föreställer bundna kvinnor, dominanta sexbilder. I Skaraborg tingsrätt inleds förhandlingarna. Under rättegången ringer rätten upp Nerius fru som då befinner sig i Litauen. Hon får frågan om hon hör åklagaren och hon svarar i sin tur:
"Jag hör er. Jag vill inte vittna mot min man. Jag vägrar att vittna."
I samband med dessa ord bryter Nerius ihop och börjar gråta. Nerius förnekar att han har något med mordet och försvinnandet att göra. När åklagaren frågar om Nerius kan förklara att det finns sammanlagt 10 DNA-träffar från honom på Lisas byxor och jacka, svarar han:
"Jag vet inte. Jag är inte någon expert. Har funderat på det mycket. Vet inte om mina arbetskläder är kvar där på arbetsplatsen. Jag vet inte. Jag har ingen förklaring."
Trots att frun vägrar att vittna har rätten tidigare förhör med henne att använda sig av i rätten. Frun har sagt att Nerius troligtvis varit hemma runt klockan 19.00 eller cirka en halvtimme innan de åkte och handlade vid klockan 20.00. Nerius säger att det inte är sant. Han har hela tiden hävdat att han varit hemma klockan 18.00 och därefter inte lämnat hemmet mer än att de åkt och handlat. Den 17 november år 2015 kommer domen. Nerius döms för mordet på Lisa. I domen står det bland annat så här.
Tingsrätten har kommit fram till att mycket talar för att Lisa Holm berövats livet genom hängning. Emellertid finns ett utrymme för att gärningsmannen först anbringat en snara kring hennes hals och dragit åt och därefter hängt upp henne. Möjligen efter det att hon förlorat medvetandet. I vilken fas döden inträffat är omöjligt att fastslå. Tingsrätten stannar därför för att dödsorsaken är en strypning som övergått i en hängning.
Mot bakgrund av de fynd som gjorts i ladan på Blomberg, särskilt i slaktavdelningen där DNA och hårstrån från Lisa hittats, råder det ingen som helst tvekan om att Lisa Holm dödats och varit upphängd i förrummet till slaktavdelningen. Den samlade bevisningen styrker åklagarens gärningspåståenden. Det har inte framkommit något som talar för att en annan gärningsman, en Nerius, kunnat vara aktuell. Tingsrättens slutsats är därför att det är ställt utom rimligt tvivel att det varit just Nerius som i avsikt berövat Lisa Holm livet på sätt åklagaren påstått. Nerius ska därför dömas för mord. Nerius döms till lagens strängaste straff, livstidsfängelse. Begravningen av Lisa började klockan 13 på måndagen den 7 juli. Säters kyrka fylldes till bristningsgränsen av människor som ville ta ett sista farväl. Många kom för att hedra hennes minne, och det var så många att familjen beslutade att ordna en möjlighet för de som inte fick plats inne i kyrkan att följa ceremonin på en skärm utanför. Låtar som Tears in Heaven och If I Die Young spelades, och beskrivningar om hur Lisa var som person, minnen och mycket annat lästes upp under ceremonin. Ja, Nerius begärde senare att avtjäna sitt straff i Litauen, där en distriktdomstol initialt minskade straffet till 15 år, den gängse påföljden för mord i Litauen. Trots detta beslut så överklagades domen och istället ändrades straffet till livstidsfängelse, vilket motsvarar den påföljden han fick i Sverige. Under 2017 flyttades Nerius till ett fängelse i Litauen för att kunna vara närmare sin familj. Men år 2022 blev han knivhuggen i halsen av en annan fånge under en promenad. Medfången hade gjort en egen kniv och hade den här med sig. Och Nerius avled av sina skador. Den här fången är nu misstänkt för mordet på Nerius. Och hans namn är Robert och han sitter intagen dömd för våldtäkt av barn och dubbelmord på sin mamma och styvpappa. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Klippare var Oliver Bergman.
Podplay, en del av Power Media. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.